Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bara på Storytel. Tovefallet, det olösta mordet på Viking Sally, loppisfyndet som ledde till ett mordmysterium och mycket mer. Upptäck tusentals dokumentärer, true crime och nytt exklusivt innehåll varje vecka. Prova Storytel gratis.
Så kan det gå när dansmusikpodden drar igång. Nu är vi igång, Mats.
Ja, fint.
Jag drog igång det sådär.
Ja.
Apropå alternativa öppningar.
Ja, ja, det finns inga regler.
Nej, det gör ju inte det. Hur är läget?
Jag är pigg och glad. Du är lite sliten, kanske?
Ja, lite sliten efter helgen.
Ja.
Men på banan igen.
Ja, ja. Fan. Man är erfaren.
Ja, man är ju det.
Då frågar jag dig, vill vi ha pengar?
Vi behöver pengar vi för behöver att betala hyran.
Pengar, ja. Gärna via Patreon.
Ja.
Alternativt via Swish.
Ja, precis.
Exakt.
Men helst Patreon, men Swish går bra också.
Ja, exakt.
De har höjt våran hyra, ge oss cash.
Ge oss cash, annars måste vi komma ut och
vad ska vi göra?
Plocka sedlar.
Ska vi hota med att lägga ner podden?
Nej, inte än.
Jag tror vi har gjort det någon gång.
Ja, någon gång. Exakt. Ja, men precis. Patreon eller Swish uppskattas som fan. Vi behöver det.
Och vi vill ju tillägga att det finns ju massa roligt på Patreon.
Ja. Gör det.
Massa extra avsnitt, massa tävlingar och skoj och så vidare och så vidare. Plus.
Japp. Och sen vill jag då be er spara datumet 12 november. Då är det fest i Stockholm.
Just det.
Fest av oss.
Mm. Kom och häng och mingla med oss och lyssna på lite musik.
Ja, men exakt. Kanske nästa avsnitt att jag kommer kunna ge, eller vi kommer kunna ge lite mer detaljer.
Mm. För vi är inte där än.
Nej, vi har inte spikat
det. Men save the date.
Mm. 12 november. Ja, nej, men det var det.
Det var det. Vi är inte ensam här.
Nej, hej August Tromberg.
Hej.
Hej, aka Discreet.
Det stämmer.
Väldigt bra artistnamn.
Tack så mycket.
Fan, ibland är det simpla det bästa.
Precis, ja, det är ett namn, jag vet inte riktigt hur det kom fram. Det var liksom, början av idén var att man skulle hålla sig anonym för att jag var så här. Jag hade inte så stort intresse av att liksom typ famen eller det, eller så att folk ska känna igen eller någonting. Och sen så insåg jag ganska snabbt att det är rätt svårt att bygga en profil bakom en artist utan någon så här personlig association, så det slopades men namnet behölls.
Nej, det är fan, det kan gå ett tag.
Ja.
Nu kommer jag inte på något exempel bara för det, men det är så här, vissa kan ju göra det.
Ja, men typ Daft Punk lyckades ju bra där.
Ja, ja, exakt. Det är kanske det bästa exemplet.
Ja, och sen så har vi Deadmau5 och Marshmello också. Men det är liksom ändå en hel ikon bakom det ändå.
Ja, för de du nämnde nu, det är ju seriefigurer.
Exakt. Liksom. Ja, det var inte riktigt intresset för mig att bli en seriefigur. Liksom.
Du hade ingen färdig liksom karaktär.
Nej, det var liksom mer, det var mer liksom så här anonymitet som var hela grejen. Och sen så fick sen så slopade jag den idén och körde på ändå.
Ja. Bra. Jag ska säga så här, bara, jag måste
skål.
Här, helt oblygt knäcka en bärs.
Exakt.
Måndag kväll så här.
Ja. Det är nice.
Skål.
Skål. Osponsrad Pistonhead.
Ja. Jag dricker vatten, ni dricker.
Ja,
bärs.
Exakt.
Men jag tänkte det var dags måste vara ansvarsfull.
Det var dags att köpa lite öl, tänkte jag bjuda med sig på. Vi är lite dåliga på det.
Ja, vi har slut på Red Bull, det är därför.
Exakt. Vi har slut i ett halvår.
Vi har slut i ett halvår, så om det är någon som lyssnar från Red Bull så får ni gärna skicka hit lite grejer igen.
Ja, exakt. Jag måste börja med att fråga en sak som står på din wiki-sida. Då står det så här, nationalitet, American, Norwegian, citizenship, ja. United States, Sweden.
Ja.
Man blir förvirrad.
Ja, exakt. Mamma är ju född i USA och flyttade till Sverige runt 18-årsåldern. Pappa är norsk.
All right.
Och de hamnade i Stockholm av att mamma pluggade på Konstfack. Och sen så fastnade de här. Från trivdes i stan. Och sen så växte jag upp här, helt enkelt.
Ja,
och då blev det så. Ja. Liksom.
Men det är alltså två olika, nationalitet och citizenship. Är inte det liksom samma sak?
Alltså, ja, det är medborgarskap. Jag vet inte hur den har hamnat där. Eller vem som har fått reda på det.
Men, nej, jag inte
men ja, det stämmer. Jag har medborgarskap i både Sverige och
all right.
USA.
Ja, ja, exakt. Det är inte, nej, precis. Jag vet inte vem som kör wiki-racet.
Nej, du har gjort din research.
Ja, 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 exakt. Men jag är precis vem som sitter och uppdaterar Wikipedia nu för tiden.
Ja, exakt.
Vem den är imponerande. 100 000 alltså. Miljarder nördar.
Ja, verkligen. Alltså, det är ett stort arbete liksom.
Exakt. Annars när man googlar på dig så hamnar man ibland på P3.
Ja, exakt.
Där... Lite av en guldgosse ändå.
Ja, exakt. De det är härligt. Det är härligt att få uppmärksamhet av dem. De är ju så fina där på P3 också.
Ja, men exakt.
Det blev så att jag var i Afrika nu 6 veckor från början av maj till mitten av juni. Och under tiden då så hörde någon på P3 av sig och frågade ifall jag var sugen på en intervju. Mm. Och så sa jag absolut, det låter superkul. Jag har liksom aldrig fått någon så här uppmärksamhet från radio innan. Så det känns ju kul att någon någonsin, någon gång hör av sig. Och så skrev de några följdfrågor. Liksom så här, ah, det här är typ det vi kommer fråga om så att du vet vad det är. Och sen så stod det i slutet så här, ah, plus en liten överraskning. Och jag bara, vad kan det vara liksom? Och sen så var intervjun och så började den med att jag blev utnämnd till framtidens artist i juni. Så det var väldigt kul. Tack! Ah. Det kändes väldigt kul. Att få lite uppmärksamhet på hemmaplan liksom.
Ja, exakt.
Nu får du ännu mer uppmärksamhet.
Exakt. Superhärligt.
Exakt. Nej, för du är ändå så här... Vi kommer komma in på det sen. Alltså du, väldigt många lyssnar väldigt mycket på dig liksom. Men när man googlar omkring, det finns liksom saker. Alltså jag som är, jobbar med research ibland, va? Det finns ju att hämta, men det är ändå inte jättelätt hittat.
Nej,
liksom.
Exakt. Det är ju konstigt det där. Alltså det är främst också ett arbete från våran sida också. Att så här, traditionell media är någonting, alltså hela... Projektet har ju bara startat som mig och min kompis som kör management åt det som heter Valdemar. Mm. Och vi har ju bara börjat hela grejen lite från först och testade oss fram. Så vi släppte låtar independent och första låten gick bra och sen så var det liksom som att man så här sprang efter nästa singel som skulle komma ut konstant. Fram tills nu när man börjat etablera sig och förstå mer och allting sånt. Så det är nog svaret på den frågan att så här, man får lära sig alla klossar på vägen också. Och sen så har inte Sveriges marknad varit så intressant för oss. För att dansmusik känns som att det är så otroligt mycket större utanför Sverige. Än så typ USA och resten av Europa har alltid varit fokus för oss.
Men det är fortfarande du och din polare som är liksom kärntruppen.
Precis, det är vi två som kör grejen liksom.
Ja, men det är jävligt nice. Ja. Ja. Två kompisar från början.
Ja, exakt. Så eller att, ja, alltså det började väl med att både jag och Valle... proddade typ när vi var, jag tror vi var 13-14, och sen så någonstans på vägen så insåg väl han att han inte orkade sitta i studio 10 timmar per dag för det var inte hans grej liksom. Men han ville fortfarande vara involverad i musikbranschen så att han gick över till business-sidan, började praktisera på skivbolag. Jag fortsatte liksom med att prodda och sen så någon dag i slutet av 2017 så kom vi på idén om Discreet-projektet. Och släppte första singeln några månader därpå. Och i början av 2018 tror jag det var. Och den tog fart liksom. Och efter det så är resten historia typ.
Ja, men då var det verkligen do it yourself.
Ja, det var väldigt DIY liksom. Allting var, vi klurade ut allting själv. Laddade upp den på Amuse. Visste inte ens vad för sida det var när vi började ladda upp den där. Hittade en kille som kunde göra musikvideos och sprang runt, åkte runt i Sverige på massa olika ställen och spelade in den själv och la upp den på YouTube, lärde oss liksom as we went with it, typ att så här ska man göra och så här ska man inte göra och allting. Så man har gjort några dumma investeringar och vissa bättre och lärt sig.
Men det, ja, det är ju så man lär sig. Mm. Och jag tror att det är väldigt, alltså det som du beskriver är ju, det är ju så jävligt många gör idag.
Exakt.
Du behöver inte ha ett stort skivbolag i ryggen. Eller liksom, om du bara, som du sa, alltså om man lär sig på vägen och sen exakt. Får du lite snurr på de första grejerna och sen lär man sig.
Exakt. Och sen så är det också det här att marknaden ändrar sig så otroligt konstant. Liksom så här, typ hur musikbranschen såg ut 2018 tills nu är två helt olika världar på att så här, vi har fått en ny plattform som TikTok som liksom väljer vad som blir en hit och inte. Även i dansmusik och allt liksom. Vilket är helt galet.
Men du är... Ja, precis, det är intressant. Vad i din Eller hur mycket håller du på med TikTok? Eller liksom...
Alltså jag måste verkligen bli bättre på det. Jag, ja, det är... Alltså, när plattformen kom så var jag så otroligt anti. Liksom. Det var så här, bara, fy fan vad töntigt att stå och dansa på hela plattform för att få likes typ. Och sen så har ju också plattformen utvecklat sig så att liksom så här, det finns subkategorier, det finns allt möjligt att kunna hämta därifrån så att man kan liksom bygga sin alltså TikTok-kanal typ som en YouTube-kanal i dagens läge. Så att den känns mycket mer intressant, men det är någonting som kräver väldigt mycket tid som man måste lägga undan och jag måste bara generellt sett bli bättre på det.
Mm. Men du har en following där?
Ja, en liten liksom. Det är väl, jag tror jag har byggt upp runt 3-4 tusen följare bara. Men vissa klipp går ju bra. Deras algoritmer är ju så förlåtande. Så ibland så bara lägger du upp någonting och sen så vaknar du upp dagen efter. Så bara flera hundratusen visningar utan att du har följare. För att de går inte så mycket på följarna. Utan mer på själva contentet i sig.
Ja, det, så det är bra. Det är jävligt nice.
Exakt. Och det är det som jag har insett med TikTok också som har varit en sån grej. Att det är en väldigt bra plattform för att det finns inte samma hierarki där. Så att vem som helst som faktiskt gör någonting bra eller intressant kommer kunna sticka ut. Så att generellt sett så tror jag att det är fokuset för att kunna lyckas på den plattformen.
Men du som är producent och artist, och vad är det för content liksom du producerar för TikTok? Alltså vad är det som funkar eller gör nytta där?
Generellt sett, jag har testat lite allt möjligt, men mycket typ hur man har producerat en låt. Vi går igenom projekten till bara så här dumma klipp när man har varit ute och spelat. Till vad mer har man gjort för något content? Alltså jag är väldigt grön fortfarande, men det är mycket sånt som har funkat liksom. Så att,
ja. Nej, men det är coolt. Lite av en skuggvärld. Vi har pratat liksom om det. Men alltså bara i ett väldigt utifrån perspektiv. Liksom.
Ja, men man ser ju det mer och mer. Alltså det går ju inte att, jag har nämnt det förut. Att det är liksom, det är oundvikligt om du vill. Eller som musikproducent eller artist eller vad det nu än. Om du vill bygga någonting så är det där du måste vara.
Mm.
Och man ser ju, nu ser man ju till och med liksom de mest undergroundaste av DJs och producenter, att de börjar liksom länka till sina TikToks.
Exakt.
Vem är den kreddigaste liksom?
Jag har sett jättemånga.
Ett roligt exempel är ju den är ändå en typ inte alls poplåt, den Drugs from Amsterdam med Mau P, som går hem varje gång man spelar ute i alla fall. Den är ju släppt på ett indie-label och första släppet för Mau P som var en tidigare akt förut. Men han gjorde den här låten och hade inte så stora ambitioner. Men den har ju blivit hans största låt genom tiderna från alla hans tidigare profiler. För den sprängdes på TikTok innan den ens var släppt på Spotify.
Okay.
Och då var det bara en line från den låten som liksom folk gick loss på. Och nu, jag tror att den streamar runt 1 miljon om dagen liksom.
Okay,
tack vare det, vilket är helt sjukt.
Ja, men det här kanske blir tillfället nu efter det här att jag verkligen... gör min jävla läxa och kolla lite vad det handlar om liksom.
Ja.
Jag har TikTok, jag är inte ofta, jag orkar, alltså jag pallar inte. Nej. Jag är inte alls.
Nej, man får ju konsumera då som sagt.
Alltså, nej, jag har aldrig lagt upp någonting, men det är knappt så att jag orkar konsumera det.
Nej, alltså jag är livrädd för att börja konsumera TikTok, för att det känns som att man lätt kan hamna i typ så här, sitta och scrolla och bara såhär, ett till klipp, ett till klipp.
Ja, men det tar ju aldrig slut.
Ja, det är helt sjukt.
Det tar ju aldrig slut. Och ju mer du håller på, desto bättre blir ju din liksom algoritm.
Ja, exakt.
Ni får köra skärmtid på er själva.
Ja, men det är intressant, för det är verkligen ett helt annat universum. Jag kommer ihåg, för alltså jag spelade på TikToks liksom, på en TikTok-fest här i Stockholm på deras kontor. Och då var det en tjej som jobbade där som kom fram till mig och bara, hur ser ditt flöde ut? Det var det hon frågade mig. Hur ser ditt flöde ut? Och det är så här, va? Kan man säga så?
Jobbar man på TikTok så kanske man menar.
Ja, och jag kände mig nästan lite,
innehåll menar du?
Ja, alltså.
Det har du sagt förut, katter och brudar.
Ja, katter. Ja, men jag använder ju aldrig. Och jag använder inte.
Nej.
Jag är dålig på TikTok. Jag använder inte TikTok så mycket. Hon bara, va? Jag är inte målgruppen. Eller du vet, så här. Men det är bara den frågeställningen, så här, hur ser ditt flöde ut?
Men det sjukaste är att de har nog mer information om dig än vad man skulle vilja veta. prata om på att så här, när, om man är en person som konsumerar TikTok, med hur aggressivt det liksom är,
ja,
med algoritmerna.
Det är väl kanske det som det kan, kanske därför jag håller mig lite borta. Exakt. Fast å andra sidan, så alltså har man en smartphone, så spelar det ingen roll. Alltså, ja, det är Instagram och det är Facebook och, ja, det är YouTube och det, alltså dina googlingar.
Exakt.
Alltså vi är för långt, vi är för deep down the rabbit hole för att, ja, försöka hålla någon form av privatliv eller integritet. Ja. Alltså det är redan kört.
Gubbig så här.
Ja, men jag kan väl få försöka i alla fall. Kan väl få försöka i alla fall. Man, ja, behöver, ja, inte servera dem allt.
Nej.
Alltså.
Men är det något annat som skiljer mycket på de här 4-5 åren liksom?
Jag skulle säga att även typ intrycket från, alltså, oj vänta, jag måste nog tänka lite här för att få ett bra svar. TikTok är nog den största faktorn, men sen också tycker jag att man ser en skillnad på vilka som har möjligheten att göra en låt, en större streamad låt, en mindre streamad låt och liknande. Förut så, alltså när jag började släppa, så var det väldigt vanligt att så här, det kom en indie-akt som släppte independent, som fick hur mycket Spotify-support som helst, och det har byggt deras karriär än till idag. Men det var en så här introduktion för att bygga fans. Medan jag tycker att man ser att Spotify-support inte har samma inflytande idag som det hade då. Och TikTok är en stor faktor, och sen så tror jag att så här, tredjepartslistor och sånt också är en väldigt stor faktor till det.
Just det. Men bara en fråga till. Driver TikTok Spotify streams också liksom?
Alltså, ja, alltså det som händer är väl att typ man kan ju använda ett sound då på TikTok. Så att, och då är det väldigt vanligt att folk använder musik. Och det associerar ju till en meme, men oftast. Och det soundet kommer ju folk bara, det här är ju en fet låt, det här vill jag lyssna på. Och då går de ju aktivt in på Spotify och börjar lyssna på låten. Mm.
Och då får du organisk tillväxt. Exakt. Så att säga, som inte kan köpas för pengar egentligen.
Nej.
Eller du kan ju hamna på hur många editorial listor som helst på Spotify. Mm. Men det är ju inte organisk tillväxt.
Nej, exakt.
Det är det här som folk, eller många liksom, har fått om bakfoten. Att så här, och för nu sitter folk där, alltså, eller folk i musikbranschen och folk över, alltså jag, och jag har själv gjort det, nu har jag slutat göra det, men att så här, man sitter natten mellan torsdag och fredag och bara, okej, okay, nu ska vi kolla alla uppdateringar på alla listor, för de flesta stora listor uppdateras midnatt, fredag, och så bara, oh yes, okej, okay, jag fick den listan, och den listan, okej, okay. Och så är man, och sen, men du vet så här, ja, det kommer pumpa upp dina streams en vecka eller två, eller tre, och sen så rycks de där låtarna ut, och då kommer den där dippen, och då är det så här, hur många har aktivt, du kan ju se också hur många som har sparat dina låtar och dragit in dem i sina listor. Om du säger att du får en låt på en Spotify-lista, och säger att du har 50 000 streams första veckan, vilket egentligen inte är, det är jävligt mycket, men det är egentligen ingenting.
Nej.
För det är egentligen bara luft, ja, på ett sätt. Ja, du vet ju, du fattar ju, ja, men bara så att,
ja,
det är så här, det är inte hela världen om du inte hamnar på en editorial-lista, för att
precis,
de här tredjepartslistorna är mycket mer värda på ett sätt. Fast ändå,
ja, de tredjepartslistorna är ju lite samma sak. Men det är väl TikTok, alltså det här organiska flödet, att du kommer in på folks privata spellistor.
Exakt.
Eller att folk aktivt väljer att lyssna på din musik. Som jag tror har kommit tillbaka mycket mer nu, vilket är en positiv grej. Att det finns liksom, det nästan delas upp i två världar där. På ett konstigt sätt.
Exakt. Men det dras ju ändå trafik till Spotify. Folk går aktivt in och söker.
Ja, exakt.
Och bara, okej, den här låten vill lyssna på. Och sen drar de in den. Exakt. Istället för att bli så här matad med den, ja, från en massa olika listor. Liksom.
Ja, man har ju sett liksom typ de låtarna som har fått så här sjukt mycket New Music Fridays som jag släppt. Då är det så här, man bara, shit vad det streamar bra. Sen så veckan efter när New Music Friday uppdateras på Spotify. Då bara, ah, nu har jag halverat eller typ en kvarts kvar, ja, ja, av streamsen som jag hade för en vecka sedan.
Men finns det inte ett, alltså, ja, det är väl, det känns väl naturligt på ett sätt. Och man hoppas väl att då folk fastnar för den veckan man ligger där.
Exakt.
Och kanske följer den och tar vid där, eller?
Ja, alltså,
eller lyssnar folk så passivt att de inte bryr sig? Eller vad?
Ja, men alltså, den listan är kanske ett dåligt exempel.
Ja.
För det är ju så här, din branschlista. Liksom.
Ja, precis.
Alltså, det är ju hur många, alltså, folk som är utanför branschen, alltså, du fattar vad jag menar.
Exakt.
Den är ju en branschlista. Sen finns det ju hur många andra listor som helst som är ännu större än den.
Ja, exakt. Så här, alltså om du ligger på, nu är inte det en dansmusiklista, men om du ligger på Dinner with Friends exempelvis. Jag tror inte att det är så många som så här aktivt efter att, det är ju en sån lista du sätter på när du ska äta middag. Det är ingen som aktivt lyssnar på musik när de sitter och käkar middag. Det är för att hålla de här tystnaderna som kan uppstå vid ett middagsbord att vara ostela.
Det är ju bakgrundsmusik. Och sådana lister, det är ju de listerna som går bäst.
Ja,
och det är ju alltså... Och den här vi gjorde ett avsnitt för någon månad sedan, eller två eller tre, eller vad det var, där vi snackade just om det här med streams, eller så här fejkade artister, folk som liksom gör bakgrundsmusik, eller bara noise, folk som bara släpper white noise, att bara så här, men nu ska vi barnen gå och sova, nu sätter vi på lite regn, och det, så här, det streamar ju miljoner.
Ja, gud ja. Men kolla på den, vad heter den? Babblarnas vaggvisa, den är helt topp 20 i Sverige, och kommer bli Sveriges mest streamade låt snart.
Ja, den kan jag sjunga utan till. Vilken minut som helst. Alltså. Ja. Den håller fortfarande. Vi spelar inte längre, men den sitter fast i melodin sitter där. Man kan prata mycket som helst, lite klokare blir jag väl varje gång man pratar om streams och liksom hela den grejen, va. Men så här, hur de som lyssnar, kan man se så här, de som lyssnar på dig, kan man se hur många som lyssnar från någon spellista då, hur många som...
Ja, det finns ju sån statistik också, och det ligger väl på typ vad blir det? Jag kan dra upp det och kolla nu direkt.
Jag vill bara akta mig, det är väl inget dåligt med att, liksom, att det kommer från en spellista?
Nej, eller? Absolut inte.
Jag tycker ibland att man liksom lägger någonting...
Det är lätt att låta nedklanken. Ja, men exakt. Men det är fortfarande lyssningar, och det är liksom en dag som denna, så är det ju viktigt att få streams på sin musik. Mm. För det är det sättet, förutom spelningar då, som är din betalning. Folk köper ju inte musik längre.
Exakt.
I samma utbredning. Så att det är liksom stream som ger dig en lön. Så att streams är ju bra.
Mm.
Och det genererar streams. Så att man vill ju liksom fortfarande ligga många av de här listorna. Och även de största låtarna i världen gör ju det. Och sitter och tickar såna här listor. Men samtidigt så blir de också associerade av annan marknadsföring.
Mm.
Så att det är väl att vissa artister går en väg där de går mot tredjepartslistorna som första, för att sen bygga traditionell media, medan de stora kanske lyckas ha en så stark budget bakom sina releaser att de kan mätta alla de här marknadsföringskampanjerna. Liksom.
Mm.
Men på mig så är det 50% på other listeners, och sen är det 40% på listeners, och sen så är resten bara Spotify editorial och profil och katalog. Mm. Liksom.
Och så har du 50% på other listeners.
Precis.
Och det är ju tredjeparts.
Ja, det är såna deep house listor och sånt som, om du går in på Spotify och söker på deep house, så ligger min låt i några av de listorna. Liksom.
Mm.
Och det genererar streams till min katalog. Liksom.
Precis. Och vem är det, du och din manager som liksom försöker pusha för det, eller är det labeln som...
Nu har vi inte kört så mycket independent på sistone, utan vi har gått runt med lite olika skivbolag.
Får jag stoppa dig där? Är det inte också så att många av de här skivbolagen, nu vet jag inte om du släpper på de skivbolagen, men många av de här skivbolagen har också jävligt stora listor.
Precis.
Och det finns ett helt liksom nätverk av liksom det här. Alltså, eller är det så här, rätta mig om jag har fel nu. Jag har försökt gräva lite i det här, eller så här, för att jag är nyfiken och har försökt förstå hur det funkar, att så här, det kanske en person eller två som börjar som curators till exempel. Mm. De gör en lista, de har haft en länge, de bygger upp den. Så bara shit, fan, vi har 100 000 följare på vår lista. Vad fan, ska vi inte bara starta en label då?
Jo.
Och bara börja släppa musik. Och sen har det där bara växt och växt och växt. Och nu, och många av de här labelarna, jag tror inom Deep House och den genren som du släpper, alla känner typ varandra eller har kontakt med varandra.
Det är en hel maffia liksom.
Exakt, exakt. Det var det jag ville komma fram till. Precis.
Det är det verkligen. Det är det verkligen. Och jag tror att de också är medvetna om det. Och det är en sån stor marknad på att många av de här labelserna sitter och har sina egna listor, och det är många som liksom typ lägger flera hundratusentals kronor i månaden bara på att marknadsföra sina listor för att fortsätta ha typ den marknadsandelen som de har. som då, och nu på senaste släppet så släppte jag på ett skivbolag som heter Selected som är baserat i Berlin, och de äger en spellista på Spotify som heter Deep House 2022 liksom, och den är den största faktorn till varför låten streamar så bra som den gör liksom. Den fick 1 miljon på 3 veckor, och det är för att folk går in på den spellistan och lyssnar och inte aktivt på låten. Men det är ju fortfarande stream, så det är fortfarande så liksom, så att man är ju fortfarande tackar och bockar och är glad.
Ja, ja, och det är ju fett ju. Alltså det är 1 miljon streams, mm. Sen, det är ju nästan en månads, det är en månadslön nästan.
Ja, exakt.
Alltså det är ju det är det här som jag tycker är så jävla intressant, för jag tycker att det är så jävla fett. Alltså delvis för att så här, producenterna får betalt för sina pengar,
mm.
Och det ska de ha,
mm. Betalt för sina pengar.
Vad sa du?
Betalt för sina pengar.
Nej, betalt för sin musik,
så. Ja.
Folk tjänar pengar, och det finns ju också den liksom falangen som gnäller på att man inte kan tjäna pengar på Spotify.
Ja, för det som har hänt på Spotify, det är en otroligt smart taktik från Spotify också, för att det som händer då är att de här skivbolagen sitter ju och marknadsför spellistor på Spotify. Så det är ju indirekt marknadsföring för Spotify.
Precis.
Men det som också händer är att Spotifys makt på vad för musik som ska bli stor försvinner, för att deras egna spellistor blir mindre.
Mm.
Men det är väl en plus minus där liksom från Spotifys sida.
Alltså, ja, i slutändan så vill ju de bara ha trafik på sin app.
Exakt.
Alltså, de vill att folk ska betala för att använda appen. Liksom.
Precis.
Ja, jag försöker liksom jämföra snacket vi har nu med liksom när vi var nya i scenen, men det går inte riktigt att hitta jämförande. Alltså det var så här mer, okej, okay, din låt blev, den ligger på en compilation, då räknas det. Alltså så här,
ja, men det är lite den compilation-platta känsla, och liksom så här, man kan väl också se att de här spellisterna, ja men det lättaste är väl nog en compilation skulle jag säga.
Mm.
Är väl den tidigare, att du hamnar på typ så här workout hits.
Exakt.
Från någon så här konstig compilation-platta eller någonting.
Ja, man behöver inte ens jämföra, men det är så jävla...
Nej, men alltså,
det är ett fenomen liksom.
Ja, och scenen såg ju helt annorlunda, alltså musikbranschen såg helt annorlunda ut. När jag började släppa musik för snart 20 år sedan, då liksom släppte man en 12, och så började typ alla DJs spela den, och så fick man uppmärksamhet, och sen så åkte man runt och turnera. Och då sålde man ju massa vinyl, och, liksom, och så fick man pengar för det.
Ja.
Så det är annorlunda. Nu är det Spotify eller Beatport eller liksom.
Exakt. Ja, fan, vi hamnar säkert här igen. Jag bara tänkte Home, är det den aktuella singeln?
Ja, det är den. Singen, liksom? Precis, det är den senaste där.
Ja, fet låt. Jag skickar den till dig. Så,
ja, vi satt och lyssnade på den här innan du kom.
Ja, exakt. Jag tyckte den kändes jävla... Ja, men fan, den var liksom... Den det var väldigt positivt. Det var inte så lätt, alltså det, fan ska jag säga? Jag sa någonting bra till dig som jag kommer inte ihåg.
Du sa att det här är inte så lättsmält ändå.
Nej, på ett väldigt bra sätt. Alltså det är väl väldigt lättsmält. Men samtidigt var det inte, det är långt ifrån ost. Liksom. Så det tycker jag väldigt mycket.
Ja, den var intressant. Det är en kul story bakom den låten. För det var jag och sångaren Tudor då. Som satt med grundidén. Och sen så skrev vi en låt kring det där marimba-plocket liksom som vi gjorde. Och sen så gjorde jag klart den låten. Den var mycket långsammare liksom, och typ nästan i ett så här black coffee-värld liksom. Och därifrån så kände jag liksom så här, okej, den är typ bra, men den, jag kan inte ta den hela vägen till mål. Så jag reachade ut till Jewels som är en producent baserad i Philadelphia. Så jag vet är jäkligt duktig på ett sånt sound som jag var ute efter. Hörde av mig till han med låten, skickade den till honom och fick tillbaka liksom bara så här en instrumental med bara plocken kvar liksom, och typ lite av trummorna jag hade valt, och bara, vad händer nu liksom? Och sen så han bara, nej men sången höll inte till låten liksom. Och sen så skickade vi det till Tudor och så skrev han om hela låten därifrån. Så att det har varit en process att få den till där den är idag. Men det var en ganska kul väg att gå liksom.
Men är inte det också rätt vanligt att man har en idé, man börjar någonstans och sen så antingen låter man den ligga och så tar man den själv till ett annat, eller så gör man sådär att man skickar det till någon annan och så får man ett annat perspektiv och så blir det en helt annan låt.
Jo, alltså jag har gjort ganska mycket samarbeten på sistone. Typ senaste, sen maj 2021 har jag inte släppt någonting solo. det har varit väldigt mycket samarbete i fokus, för att jag har väl själv också bara varit liksom mer intresserad av skapandet av musik, och sen så har det varit kul att göra samarbeten liksom. Och då kom jag in, har man liksom skickat ganska mycket grejer till olika människor, men jag tycker oftast att det är så här, ja, ni bytte en kick. Och sen så bara, det här jag förväntade mig mer. Mm. Så det var en ganska kul process att se att någon faktiskt tog sig tiden att göra någonting mer på den.
Men är folk rädda för att också, eller försiktiga när det kommer till att liksom ge sig in i någon annans?
Om
det
alltid
är du som har gjort grunden liksom.
Nej, alltså jag vet inte vad det ligger i. Alltså jag tror att det också är att så här, generellt sett så, när jag skickar låtar till folk så brukar jag nästan skicka en färdig produkt. Det är väl typ lite mixgrejer som är kvar egentligen. Och vissa är så här, de förstår bilden och egentligen typ sätter sig och mixar den. Men Jewels bara tog det från en helt annan anfallsvinkel och tog det han tyckte om och tog bort det han inte tyckte om. Liksom.
Men kände du honom innan? Eller bara skickade du bara random? För jag är nyfiken på det där, det är så mycket samarbeten. Så att så här, skickar man bara till någon som man tycker är bra men som man inte känner och bara, tja, gör den här idén, skulle du vilja hoppa på det här?
Generellt sett så brukar det vara typ så här nätverkande över Instagram. Typ att en grej leder till en annan, så att det kan vara som att så enkelt som att han, jag tror att vi började följa varandra av ett samarbete jag gjorde tidigare under sommaren med en nederländsk duo som heter Drove, och han hade hört låten vi hade gjort tillsammans och tyckte den var fet och reachade ut till mig. Jag lyssnade in på hans grej och tyckte det var fett, och sen snackade vi lite och sen så kom jag på liksom, bara, den här låten har ju passat perfekt att du är med på, och han vibbade med det. Så mina samarbeten generellt sett har varit ganska naturliga på det sättet. Sen så sitter Valle också, min manager, och tar idéer som jag känner inte för mig och pitchar. Men de slutar oftast upp med att jag inte ens är med som creddad på, utan bara ghost-producent liksom. Mm.
Ja, fan. Och jag läste någonstans att du, din inbox är liksom öppen för, för folk utifrån som vill pitcha och höra av sig och, och snacka skit kanske, vet jag.
Gud ja, det är bara skicka och skriva. Det är lite folk som skriver och frågar om feedback och sånt. Och jag tycker det är så otroligt kul att bara lyssna och feedbacka. Ibland kan det ta lite längre tid att svara och så. Mm. Men jag är en stor, vad säger man, förespråkare för nätverkande och liksom så här, lär känna folk och lyssna på grejer och så här, det här tycker jag du borde göra annorlunda eller vad som helst liksom. Mm. Det är bara kul att lyssna på allt.
Ja, jag skrev på Insta. Ja. Ledde hit.
Ja, exakt. Jag kom ju hit.
Exakt. Men skulle du kunna liksom pinpointa ditt sound, eller är det, för du är omkänd, omskriven för att vara ganska bred liksom.
Ja, alltså, exakt. Det har ju varit sedan början, för att hela grunden till varför jag startade mitt egna artistprojekt var, det är lite roligt. Jag började efter jag gick gymnasiet. Jag gick ekonomi i gymnasiet, liksom ingen musikutbildning whatsoever. Bara tyckte det var fett att prodda. Så hade jag en kompis som ringde mig och bara, det finns en ledig studio i mitt komplex. Och han var signad på ett så här K-pop-förlag. Och då hoppade jag på den värvan i typ 2-3 år. Och så körde jag det. Och sen så efter 2-3 år så bara, fan, K-pop är inte riktigt min grej. Alltså. Men jag var bara, för i början så var jag bara så otroligt tacksam över att jag fick hålla på med musik och ha liksom riktiga arbeten och inte bara så här sitta och göra beats typ. Och sen så efter de 3 åren så ledde ju det till att jag startade mitt egna artistprojekt. Och i grund att jag ville liksom hålla mig ganska bred. Men nu på sistone så tog jag i somras tog jag ett steg tillbaka på ganska mycket musik som jag hållit på med. Och börjat på en helt ny katalog liksom för ett mer renodlat sound som jag skulle kunna definiera mig som med mig själv.
Okay.
Och det är ganska nytt från det jag släppt innan också, så det kommer bli kul att börja släppa det sen.
Okay, det är inte, man kan inte se någonting av det än eller?
Nej, det är inte släppt än. Jag kan visa sen efter podden.
Okay. Men är det liksom,
med vilket håll går
det?
Ja, alltså grunden till varför jag började prodda var ju liksom mycket att jag lyssnade på första elektroniska akten som väckte min uppmärksamhet var ju Justice med deras platta 2007. Och sen efter det så var det som att jag liksom upptäckte hela housevärlden, upptäckte Skrillex där 2009-2010 Och blev också helt fast i det här med bara, hur är det här möjligt att det är musik? Liksom. Det låter som ingenting annat. Så jag har alltid varit ganska intresserad av väldigt producerad musik, om man säger så. Så att jag går tillbaka till ett mer sound som är mer fokus på produktionen än sång. Och även snabbare tempo och mer liksom klubbanpassat för live och klubbspelningar och sånt liksom.
Mm, fan vad spännande. Passar det? Den här crowden som vi riktar oss till kanske.
Exakt.
Vi försöker också vara breda för all del. Men
ja.
Dansmusiken är ändå liksom
ingångsvärdet.
Tudor nämnde du.
Ja.
Någon, du har samarbetat mycket med honom.
Exakt, det är en rolig historia. Han, jag var på ADE 2019 måste det varit. Då hade jag innan pandemin där. Och så var jag där och sen så träffade jag en chilensk producent som heter Sistek på någon get together typ. Och han kom fram och jag var så här helt slut av nätverken och bara, jag vill bara hem liksom. Och han bara, ja, men låt oss följa varandra på Instagram. Och jag bara, okej då. Och sen så skrev han bara, jag har kommit till Stockholm om 2 dagar, vill ha en session. Och sen så hade vi en session den dagen och så visade han upp en demo han hade gjort. Det var liksom en röstmemo med en gitarr och en person som sjöng. Och då var det Tudor som sjöng på den. Och den väckte intresse liksom. Vilket blev låtsläppet Typo som kom ut i början av 2020. Och då är det Tudor som sjunger på den och då i december 2019, innan låten släpptes, så flög han till Stockholm för att vi skulle ta pressbilder. Och under tiden, under den helgen, så hann vi med att skriva lite ny musik. Vilket ledde till en annan singel jag gjorde på bara de 2 dagarna som var Drown in Me. Som släpptes på Astroworks i USA. Och då insåg vi liksom bara, fan, vi måste skriva mer musik. När vi har gjort typ 3 låtar och 2 av dem har blivit skitbra. Så att hösten 2020 när det var pandemi så var ju UK i total lockdown. Så han åkte hit i 2 veckor. Här var det inte lockdown så han bara, livet äger här. Alltså jag älskar det. Så att hans 2 veckor har ju blivit en till idag liksom. Så att han har ju inte vänt hem. Han har ju flyttat hit sen dess.
Och han har flyttat hit från England.
Ja, från Wales liksom.
Från Wales.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Om du just nu sitter och tänker, hur gott vore det inte med en kaffe och äppelpaj? Då har vi läst dina tankar. För nu har vi en Donken Deal med just kaffe och äppelpaj för bara 25 spänn. Välkommen till McDonalds.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Friheten i Sverige.
Ja, verkligen.
Han är också svårgooglad för man hamnar ju på någon sorts död tenor.
Ja, oh, jävlar. Ja, jag har inte googlat.
Nej, exakt. Från Wales i och för sig. Men, men han är svår hittad.
Ja.
Men okej, så han lever och frodas här.
Ja, exakt. Så han flyttade hit och vi har skrivit väldigt mycket. Vi har gjort väldigt mycket låtar till andra artister och sånt också. Och har haft ett väldigt starkt samarbete tillsammans sedan dess liksom. Mm. Så det har varit väldigt kul.
Ja, coolt. Du nämnde Astroworks heter den. Nej, precis. Du har ju varit, som du sa, runt på lite olika labels liksom.
Precis.
Ultra och Tomorrowlands.
Precis.
Label och sådär. Ibland är det svårt att fatta vad som är en label och vad som är så här. Ja, men typ Astroworks med en Neon 16.
Ja, exakt. För det blev en co-signing där.
Okej.
Okay. Så att Neon 16, det var en reggaeton-låt jag gjorde där 2021, men den börjades redan 2019. Så den började med att jag satt i studion med Tudor och en han chilenska producenten Sistek. Och vi började på en demo som jag sen har färdigställt. Och sen så började vi skicka runt den för att hitta features till låten. Det började som ett så här skämt i studion. Låt oss få J Balvin på den här. Och sen så skickade vi den till Valle och så fick han en... var det en colombiansk rappare slash artist som heter Dylan Fuentes. Som fick nys på den och la en vers på den. Vilket är signa, han är då signad till 916 som är ett, jag tror man kan kalla det typ en incubator eller någonting. Mm. Det är Tiny, en reggaeton-producent som har startat det med sin manager Lex Borrero. Och de älskade låten och hjälpte oss då att få den signad till Astroworks i USA med Jeremy Wernick som A&R. Vilket var en sjukt fet resa liksom att få vara med om. Mm. Men det hela ledde liksom allt under en pandemi också, så att man inte träffat någon av de här karaktärerna. Allt har bara varit så här Zoom-samtal på en väldigt dålig tid i Sverige.
Precis. Men är många samarbeten så än idag att det liksom, man träffas inte utan man gör saker på sitt håll, alltså, sammanfogare liksom, eller är det blandat?
Det är väldigt blandat, alltså jag föredrar verkligen att sitta med folk, men möjligheten som också öppnats upp tack vare pandemin med typ Zoom sessions och sånt har ju gjort att så här, det är ju sjukt svårt att synka liksom så här ett samarbete med en artist som är baserad i Toronto. Så att då kanske man börjar på Zoom. Om samarbetet går bra så skulle jag nog flyga över dit för att jobba med dem. Men att kunna ha det som en inkörsport har gjort saker mycket lättare.
Ja, men om vi dyker ner i studion då. Mm. För du sa någonstans att du ofta påbörjar en låt tillsammans med en songwriter i rummet. Liksom. Mm. Jag tror det skiljer sig lite från de flesta vi brukar prata med.
Mm.
Punkt.
Mm. Ja. Nej,
frågetecken.
ja, det är en process som egentligen kommer liten härlig höstförkylning.
Ja, men det är lugnt.
Det är en process bara för att jag tycker att det finns första timmen av en session för mig när jag sitter med en låtskrivare eller någonting, så sitter man oftast inte och gör musik, då sitter man och lär känna varandra för att man har högst sannolikt blivit ihopsatt av sitt förlag, sin manager och liknande. Och då är det så viktigt för mig att man bara, okej, men om vi ska skriva musik tillsammans vill jag veta lite om dig. Så att man sitter nästan i en timme ungefär och bara lär känna varandra, snacka skit. Och att då efter den timmen bara komma med ett beat blir liksom så här, då fångar man inte energin som redan finns i rummet. Så för mig har det varit väldigt viktigt att så här börja grunder från noll då.
Mm.
För att det känns som att man fångar energin bättre. Det finns en prestationsångest i det såklart, att man bara, shit, ska jag komma på någonting bra nu direkt? Men det har varit så som har funkat bäst för mig liksom.
Mm.
Alltså det där kan ju vara lite ångest.
Ja, gud ja.
Alltså den där prestationsångesten.
Ja, gud ja.
Nu sitter jag här med den här, med person 1, 2 eller 3 och bara, ja, hur ska man göra? Och man känner så här, åh, men fan, den här personen har gjort det här. Och jag så här.
Ja,
och sen så är det ändå så här att man ändå har hamnat där i den där studion tillsammans för att man ändå någonstans beundrar varandras,
precis,
grejer. Men det blev ändå så här,
ja,
jag vet, det var länge sedan jag var i en sån situation, men jag känner igen det där.
Alltså. Ja. Bara för att bena upp det, alltså, vad är då den andra personen står för då? Melodi och vocal typ, eller alltså någon form av, vad är liksom?
Alltså jag sitter lite, jag tar emot alla möjliga samarbeten liksom. Jag tycker det är sjukt roligt att sitta med andra producenter. Har liksom satt upp en setup i min studio så att jag riggar in dem via AUX in i mitt ljudkort så att de har en output på datorn. Så kan jag sitta och sampla det de gör i sin dator liksom. Samtidigt som jag tycker att det är skitkul att sitta med bara folk som fokuserar melodi och text. Och sen så producerar jag och är delaktig i text och låtskrivande också såklart, men det får de göra.
Ja. Men sitter du också liksom själv och skapar hundratals liksom, ja, embryon?
Ja, alltså nu på sistone till det här nya sjuket av musik som jag jobbar på, så har jag varit väldigt noga med att, alltså, också ta in a cappellor, för att det nya soundet har blivit liksom inte vokaler i huvudfokus, utan att det mer används som en sampling. Och då är, har jag på något sätt tyckt att det är lättare att få en färdigskriven låt skickad till mig liksom, och sen så ta ett parti från den kanske och vara kreativ med det och skära bort det jag inte tycker om. Och jag har funnit mig själv att det är svårare att liksom lyckas göra sådana samplingsbara hookar i rummen, för att man kommer in från en annan approach typ. Det är svårt att förklara, men det
jag fattar vad du menar.
Alltså det är en svår grej att liksom behandla en vokal du har spelat in och skrivit själv som en sample när du har varit med och skrivit den, och lättare om du får in den från en extern part liksom. Så det har varit ett sätt som jag har jobbat på sistone som har varit väldigt kul, och då har jag suttit väldigt mycket själv liksom och pillat och lekt runt.
Men vad pillar du med då? Om vi ändå ska grotta ner oss i liksom, vilket program använder du?
Jag kör Ableton för produktion, och sen så inspelning kör jag Logic.
Varför?
Abletons inspelning är, alltså komp-foldern i Logic är så jävla mycket bättre.
Intressant att du kör både, jag har ingen koll på Ableton alls.
Nej.
Men jag fattar att Logic är, jag kör Logic, men och det är ju jävligt smidigt att spela in där och hålla på. Jag vet inte hur Abletons inspelning ser ut.
Nej, den är, alltså först och främst har du latency-problem från, alltså, och för att de har något konstigt routing-system, så att varje gång du lägger till en plugg så blir hela projektet frånskjutet. Vilket är bra på sättet att så här, om du använder dig av typ time-baserade grejer som LFO Tool, så kommer de fortfarande synka. Men det blir ju också otroligt irriterande när du ska spela in och sen måste du skjuta fram inspelningen.
Och huvudvärk.
För att den ska sitta i tid liksom. Sen så, ja, annars är det ganska likt liksom. Det är lite workflow-ändringar liksom, men du har samma kanalsetup. Ett program jag inte förstår mig på att folk klarar av är FL.
Ja, va? Ja. Vad säger du?
Alltså det är för mig, alltså jag har jobbat med lite producenter på sistone som sitter i FL. Och hela grejen hur gridet inte är kopplat till mixen och allting, va? Jag blir helt dum i huvudet där.
Jag körde ju det i över 10 år. Ja. Jag började inte med det, men jag körde det jävligt länge. Ja. Jag är en stor förespråkare. Nu har jag inte kört det på...
Men du var lite sugen på att dra igång den igen, va?
Ja, men den är ju väldigt annorlunda jämfört med...
Alla andra har lite samma workflow.
Ja,
Av alla
men
andra
inte program. FL.
Ja, det är den som bara gått på någon helt egen route. Men det är lite så odd kid out liksom. De har klarat dig.
Ja, exakt. Och det är ju liksom en ganska stor community som kör det liksom.
Ja, verkligen.
Det är fett. Det är skit. Nu har det ju utvecklats liksom till någonting annat än när jag körde det som mest. Men ibland blir jag lite sugen, men jag tar inte steget för jag orkar inte. Nej. Då måste jag måste lära om mig.
Men alltså i slutet av dagen så handlar det ju bara om workflow.
Ja,
alltså,
exakt.
Du kan åstadkomma allt i alla program.
Ja, exakt.
I alla fall idag. Jag vet
inte. Och så har det väl alltid varit egentligen. Ah. Det kan man ju säga. Det spelar ju absolut ingen roll vad man använder.
Nej, precis. Men finns det mer studionörderi vi kan gå in på? Jag tog ett citat från dig. Jag vet inte alls vad det är för någonting. Men det stod, du sa att Sound the Toys Bundle Pack var en game changer.
Ja, det var en
kanske ett gammalt citat, jag vet inte.
Det är ett gammalt citat tror jag, men det står jag fortfarande fast vid. Deras pluggar tycker jag är så jävla grimma. Så, de låter sjukt bra och typ relativt lätt layout att förstå sig på hur man ska använda sig av dem. Och det är, vad säger man, bara enkelt och bra och... Decapitator är det bästa disten fortfarande. Tycker jag, det använder jag på allt idag.
Jag är redo att hålla med dig.
Ja, den är grym. Sen så Echo Boy använder man ju otroligt mycket. Jag börjat använda den väldigt mycket mer än för bara delays också. Det är då man börjar komma in i det coola i Echo Boy tycker jag. Typ dens filter och distar. Och typ när du skickar feedbacken tillbaka snabbt så får du så otroligt mycket cool dist typ. Men ja, Soundtoys är grymt. Vad mer har jag använt på mycket på sistone? Jag har kört den här Slate banden som är en så här subscription för 150 spänn i månaden något. Och så här, de senaste månaderna har jag bara varit såhär, ska jag säga upp den? För den är fan lite trött typ. Alltså det är sjukt mycket saker som låter ganska plastigt och såhär är en dåligare version av en annan, alltså för de gör mycket såhär typ 1176er och kompressorer som alla gör, som Waves har sina, UAD har sina och så också. Och allting av deras är bara så här snäppet sämre än UAD och Waves. Och då är det så här, fan. Men sen så upptäckte jag för någon vecka sedan att de har kilohertz i sin bundle som är liksom en bara så här små effektpluggar som typ en phase distortion, en ring modulator. Och de grejerna låter bara sjukt kul att leka med. Funkar inte på allt dock.
Nej, men det är ju så med bundles nu för tiden. Jag gjorde ju också, jag nämnde det i något avsnitt för några veckor sedan.
Mm.
Jag skaffade en ny dator och sen mina gamla pluggar, jag var tvungen att uppdatera.
Mm.
Jag började subscriba på Plugin Alliance.
Mm.
För de hade snyggt. Den här. Ja, och det var också så jävla mycket skit.
Mm.
Du får så här, du får 100 pluggar, ja. Och bara så här, fast jag ville ha 3 av de här. Och sen började man utforska och så hittar man lite guld, men det var den här, fan heter den då? Jag glömde. SPL Twin Tube.
Ja.
Den använde jag typ på allt.
Ja, den är grym.
Och det var typ bara den jag ville ha. Ja. Men bara den kostade så här $200 att köpa. Jag bara, nej men vet du vad? Vi kör en subscription här.
Ja, exakt.
För 150 spänn i månaden.
Ja, exakt.
Och då fick jag den och alla de där SPL-grejerna som jag ändå använder i typ alla låtar.
Ja.
Plus massa annat skit som jag inte ens har hunnit utforska än. Men...
En som jag började på ganska nyligen är UAD Spark. Som är otroligt grym. Så att UAD som de flesta producenterna är bekanta med har ju egna pluggar som man kan köra på deras hårddisk. Men då har ju de också gjort en sån här subscription-grej som heter UAD Spark. Och då får du pluggar som kan spelas alltså lokalt på datorn, så behöver du inte ha ett UAD-kort inkopplat.
Finally.
Och då får du en bundle med typ, jag tror det är 15 eller 20 av deras pluggar. Som för 150 spänn i månaden. Och det är många av dem som jag inte har köpt på UAD, för deras pluggar är så jävla dyra. Det är ju 3-4 tusen per plugg liksom. Så att det skaffade jag rätt nyligen, och det var också en sån game changer grej liksom, att börja använda typ API, buskompressor och vilka mer är grymma. Deras Moog emulering är skitbra på minimuggen. Vad mer är det? Det är någonting mer som är så här. Ja, de har en Hitsville EQ också som jag bara tycker är riktigt grym för master.
Coolt.
Ja.
Ja. Jag kollade faktiskt in den snabbt bara, men jag kanske borde utforska den.
Ja, jag tror att man kan köra en 2 veckors demo. Då fastnar du.
Ja, och det är det. That's how they get you. Ja. Sen bara, åh, den här, och sen är du kört.
Ja.
Men det vet de. Exakt. Jag antar att det finns, är du öppen för nytt? Alltså?
Absolut. Ja. Varje gång jag är alltid öppen för nya pluggar. Man har ju dem man alltid kör. Alltså, jag kör ju alltid typ Logics egna EQ för att jag tycker den är jävligt bra.
Ja, jävlar.
Det är liksom, för det, alltså, det beror på vad man ska använda. Alltså, jag använder ju andra också. Men det är min go-to. Om jag bara snabbt ska liksom kutta.
Ja, den är ju bra på att skära liksom.
Det är ju det, och det är det jag mest, om jag ska skära något så är det den det går
till.
Den gör jobbet jävligt
exakt.
Snabbt och enkelt och bra.
Ja.
För jag, som fan är den. Men det funkar hur bra som helst.
Jag är fabfilter-nörd där. Den Pro Q3 är så jävla grym tycker jag.
Alltså jag använder den också ibland. Men inte så jävla ofta. Alltså jag fattar inte varför den är så jävla populär. Du får jättegärna debattera med henne. Varför är den så jävla poppis?
Jag tror att huvudsakligen för mig är väl att stock EQ:n i Ableton tycker jag inte är lika precis. Liksom. Du kan få upp ett större grid, men alltså så här, sen så älskar jag att de har gjort den. De har ju slagit ihop den med deras Pro MB på 3D-versionen. Så du kan ju göra det till en kompressor eller multibandskompressor liksom.
Jag har inte 3, jag har 2:an.
Ja, men det är 3:an som blev game changer liksom.
Okej, då ska jag vara tyst.
Men sen så också, nu vet jag inte om du i Logic använder Plugin Finder.
Nej.
Det borde du skaffa i sådana fall.
Vad fan är det?
Det är ju så att du kan söka på pluggarna istället för att gå igenom den här långa listan.
Säger du det nu?
Ja, den ska du kolla in om du inte använder den. Okay. Men i Ableton så finns ju den funktionen inbyggd. Så du bara command FR så kan du skriva in pluggen. Så att Det är det plugin finder gör för Logic då.
Okay.
Så den måste du checka in.
Ja, jag ska göra det ikväll.
Men den funktionen har ju också gjort att man liksom lättare väljer sig till snabba pluggar. Varför jag också tror att Channel Ecum blir ett snabbare val för dig. För den är så lätt att trycka fram.
Exakt, för den är ju där stock. Men jag gillar den fabfilter. Alltså jag gillar att man verkligen kan isolera.
Ja.
Du kan zooma in på en den, liten jävla grej som sticker ut. Och bara, vänta, där är den. Och sen bara dra den rakt ner i källan och bara, nu är du borta.
Det är den är otroligt satisfying för att notcha bort grejer.
Exakt, för det är det jag använder den för. Det är bara det jag använder den för.
Ja, spännande hål att hamna i här.
Kanske lite tråkigt för dig.
Nej, nej, det känns inte tråkigt. Men vi lämnar det nu. Nej, för fan. Jag tror verkligen det har sin publik. Och jag tycker det är kul. Alltså så här, är man någorlunda nyfiken och intresserad och liksom så, här, så fattar man ändå de stora penseldragen. Liksom.
Ja, men det är ju intressant också att snacka med någon som liksom har, alltså att man lär ju sig alltid
nytt
när man sitter och pratar med någon annan producent. Oavsett vad för musik man håller på med så är det ändå, alla använder ju typ samma typer av liksom leksaker eller vad man ska säga.
Jag älskar att sitta med nya producenter på det sättet bara för att man lär sig nytt av dem då.
Ja, ja, ja.
Alltså så här, sessions med producenter är nästan typ mer lönsamt i form av att jag vet att jag kommer efter den här sessionen så vet jag att jag kommer ha en game changer approach på någonting.
Ja, ja,
även exakt. Ifall låten vi gjorde kanske inte blev perfekt.
Ja, exakt. Det är jävligt fett. Jag tycker också det är kul. Man lär sig ju alltid något nytt. Även om man sitter med någon annan som också sitter i Logic, så är det så här, alltså varje gång så bara, va? Vänta, hur fan gjorde du det där? Och så har man lärt sig nytt så bara, åh. Alltså det är alltid, slår aldrig fel.
Ja, jag gillar också användandet av game changer. Det är bra. Man kan man inte använda för mycket.
Nej.
Ja, men det är kul. Kul. Jag tänkte så här. Känner du dig liksom som en del av klubbscenen eller som någonting annat?
Jag har spelat väldigt mycket i Stockholm. Har jag. Men inte som artist. Liksom. Mest typ nattklubbsgigs och loungegigs också. Liksom. Företagsgigs och allting. Liksom, allt däremellan. Så, men det är liksom, jag har liksom inte velat använda mig utav mitt artistbrand på det av så här skäl att jag kommer inte spela, vissa av spelningarna jag tar kommer inte heller vara musik som mitt artisteri representerar och då har jag velat skilja åt dem typ.
Mm.
Men så att ja, det känner jag mig delaktig i.
Men då är det under ditt namn?
Ja, bara August Ramberg liksom. Ah. Jag blivit bokad som liksom.
Precis. Och typ vilka ställen har man kunnat se
det? Nu kör jag mycket på Norsen Show.
Okay.
Sen så har jag kört en del på Sturekompaniet. Jag körde en releasefest. Det var faktiskt under Discreet på lägenheten vid Sturehof.
Just det.
Fan vad de har lyckats med det konceptet. Alltså, det
alltså jag har inte gått hit än.
Det måste ni göra. Mm. Det är ju, jag tycker att det är Stockholms bästa ställe just nu. Alltså.
Bold statement.
Game changer.
Och det för att det är Angelo Rojas som bokar DJs där. Och han har liksom varit väldigt noggrann med att så här, de ska ha en de har hittat den här bra balansen på elektronisk musik som inte blir den här supersvåra teknon som liksom om du har hört låten tidigare så får du inte spela den och topp 50 golven. Att liksom det är bra dansmusik rakt igenom och du hör oftast musik du aldrig har hört förut men också saker som du kan ha hört förut. Men den fina blandningen där till en bra fest har de verkligen lyckats med.
Ja, coolt. Nej, men jag har fångat upp på någon för jag ska skriva om det på min lilla blogg.
Ja, kul.
Den är inte så liten. Man.
Nej, jag vet. Men det är alltid det ordet blogg som bara gör. Jag kan aldrig säga stolt och högt. Nej.
Jo, men fan äg det bara. Din blogg.
Ja, visst. Jag kan äga det. Nej, men precis. Nej, men jag ska både besöka och sprida gospeln, tänker jag. För det är väl lite det som tog över efter Obaren.
Ja, typ. Exakt. De håller ju på att renovera Obaren om jag... Nu, jag jobbar inte
där,
så man får ju ta det jag säger med en nypa salt liksom. Men Obaren är under renovation och jag tror att lägenheten skulle vara som någon placeholder under tiden att obaren renoveras.
Exakt.
Men jag hoppas verkligen att den behålls när obaren öppnas igen. För att de, alltså, det är typ inte renoverat i lokalen. Det är liksom lite roffigt med mycket graffiti på väggarna och sånt. Och jag tycker det liksom skapar en så här nästan samma känsla som på Trädgården, men mitt på Stureplan, vilket är ganska coolt. Du får ett städat klientell och allting. Liksom.
Bra sälj.
Ja, verkligen.
Jag blir sugen på att det kan ha fler. men coolt. Men exakt, men du gör även ett och annat större discreet grej. Jag såg någon inspelning från Weekend Festival.
Ja, exakt. Jag var i Finland och spelade på en festival nu i somras. Det var första festivalspelningen.
Okay.
Så det var väldigt kul. Och då var jag bokad där i Finland. Det var nu i somras, ja. Precis.
Just det.
Men det var skitkul.
Ja, men kommer det bli en grej? Återkommande grej?
Ja, det är en liten rolig nyhet som jag faktiskt inte... Här blir premiär för den nyheten. För, vad var det? En vecka sedan eller två så signade jag till Insomniac Records i USA. Som är ett gammalt eventbolag från 90-talet. Så de driver extremt mycket festivaler i USA. Och tack vare hela medborgarskapsgrejen och allting och att jag börjar släppa musik där, så får man ju hoppas att det leder till fler gigs där borta också.
Och du slipper hålla med mecka med alla liksom green cards.
Ja, gud, den är man tacksam över.
Ja, fan. Det är många som har den huvudvärken.
Ja, men fan vad spännande. Men hur gick den här Weekend Festival?
Den gick bra. Det var spännande liksom. Det var en dagspelning och man var liksom, jag var nervös att inte folk skulle dyka upp, men det var väl ändå några hundra pers som stod och dansade. Och man fick ju ett mindre tält, så det kändes mer förlåtligt över att det blev ganska intimt då. Det hade varit en sak om man stod på så här main stage klockan tre och det så här är en tunn rad längst fram. Det hade nog känts jobbigare än en mindre scen med mer folk. Nödvändigtvis kanske lika mycket folk, men det ser mer just packat
det
ut.
Ja, visst. Ja, men det är alltid kul med ha lite folk.
Exakt.
Weekend Festival, det var de som gjorde något nedslag i Stockholm för några år sedan och testade ett eller två år.
Typ. Ja.
Det är samma Weekend
Festival. Ja, exakt. Det är samma. Mm. Men det alltså, konceptet de har är så otroligt likt Summerburst.
Exakt.
Så jag tror att det är en anledning varför det inte funkade i Sverige riktigt.
Ja, verkligen.
Och hela, alltså, du kan inte ha två Summerburst, det blir lite mycket samma kaka liksom.
Exakt. Nej, jag minns när jag körde på Östermalms IP där.
Ja.
Det missade jag helt.
Ja, nej, men det skulle kunna misstagits som för en Summerburst lineup liksom.
Ja.
Eller,
typ.
Jag ska sticka ut taken här och säga att det är inte riktigt min scen kanske.
Ja, vi kan skicka alla lyssnare på
Summerburst. Jag var på Summerburst i Göteborg i år. Men
ja, exakt. Man får lyssna på det avsnittet, så pratar vi säkert generellt om vår erfarenhet.
Ja, det avsnittet också, kan man verkligen lyssna på. Då får man verkligen så två gubbar som inte brukar gå på Summerburst som får uppleva full två dagars Summerburst.
Ja,
liksom.
Exakt.
Det var jävligt kul.
Men ändå någonstans är det fan en del av samma organism som, alltså, it's all connected liksom. Alltså,
absolut.
Djupa liksom teknobasgångar i någon källare och Summerburst.
Ja.
Finns alltså, något jävla, ja, men det finns vägar.
Jag hade skitroligt och det var kul att se att folk bara hade kul. Liksom.
Ja.
Det är festival. Exakt. Det var ju bra liksom.
Ja, exakt. Det var kul.
Det är väl inte heller min främst favoritfestival liksom så heller. Jag tror att favoritfestivalen som har funnits i Sverige måste nog vara Emmaboda ändå. Emmaboda festivalen. Den var
aldrig varit där tyvärr.
Inte jag heller.
Nej.
Jag tror vi är dåliga på att gå på festivalen.
Ja, den var grim. Den var ju bara så här, den kändes in. Den var ju så osvensk. Det är nog därför den inte finns kvar bland annat. Men bara en sån enkel grej som att festivalområdet och tältområdet var sammankopplade.
Ja.
Du kunde gå från tältet till en scen. Du behövde inte ut ur tältområdet och in genom någon så här security. Då kunde du ta med din egna bärs till konsern och allting. Det skapar bara en så mycket mer trevlig känsla tycker jag.
Just det. Ja, nej, men den hör mig mycket om. Finns det någon chans att den kommer tillbaka eller? Vet du något?
Jag tror tyvärr inte det. Alltså. Jag vet inte. Men deras Facebook-sida är så här konstigt nog aktiv fortfarande. De sitter och skriver liksom vi är döda. Och sen så sen får det är ju asmärkligt liksom.
All right. Ja, vi får se. Men fan vad kul. Jag brukar ju fråga om du känner att det är någonting som vi helt har missat som du vill prata om.
En sak jag undrar, vad inom musikscen, vad gillar ni att gå på?
Alltså, jag tror jag är lite bredare än vad
du är nog, alltså jag går ju inte ut så ofta.
Nej.
Eller nu har det varit mycket fest. Ja,
du har senast spelat varje helg också.
Jag har spelat varje helg i typ 2 månader nu. Men nu är det lugnt ett tag. Nej, alltså fan. Vart fan går jag? Jag vet inte. Jag gillar väl fan deep house och lite techno. Lite blandat. Inte så mycket. Det har inte varit mycket liksom Stureplanande.
Nej.
För mig. Men jag kan ju gilla ju typ afro house och sånt.
Ja.
Alltså du har ju verkligen gjort en beskärda del av Stureplans häng.
Ja, exakt. Men det var också 10+ år sedan.
Ja, exakt.
Jag gillar ju det mesta. Grejen är så här, men ska vara helt ärlig. Nej, om jag går ut och festar så bryr jag mig inte så mycket om vad det är för musik.
Nej.
Om jag ska vara helt ärlig. Alltså jag kan hamna på en hiphopklubb och komma ha skitkul.
Ja.
Så att jag, liksom inte, jag är inte den som så här aktivt så här, ja men nu spelar person X eller person Y.
Nej,
då ska jag
gå ut. Jag är nog lite likadan där.
Jag går ut med mina pool, eller så jag går ut där det är bra. Fest.
Exakt.
Sen kan det vara egentligen vad fan som helst. Egentligen.
Jag tycker att Sverige ska skapa en mer efterfrågan för ställen där man kan komma för musiken. Dock. För att jag tror att problemet ligger i att det finns liksom inte tillräckligt mycket venues som bokar coola akter heller. Alltså det finns liksom inte en klubb i Sverige, eller i Stockholm i alla fall, som sitter och bokar DJ som man nästan skulle gå ut för att se dem.
Men jag håller inte riktigt med.
Nej, jag tycker alltså jag kan ju ofta, alltså dels är det tråkiga elementet att både så jag har ju familj också, så att man kanske inte kan alltid gå när man vill. Men liksom jag brukar ändå ha målet inställt på typ ändra en arrangör jag vet presterar eller en DJ jag är nyfiken på.
Mm.
Så vad är det du vill
ha? Alltså mer typ en så här vanlig klubb som inte är, vad säger man, typ, det har varit coolt om exempelvis vi hade, vad säger man, försöker komma på ett exempel, att F12 gör coola bokningar varje torsdag, fredag, lördag. Med utländska akter liksom. Så att det blir ett ställe som folk också råkar hamna på. Att det inte blir bara en spelning. För det finns en skillnad på nattklubbspelning och konsert också.
Mm.
Och jag saknar lite fler sådana ställen i Sverige.
Ja, du menar, okej, då är jag med. Ja, jag håller med.
Jag är inte med helt, men det gör inget.
Vilka ställen gör det så att man...
Alltså, jag inte var med på var riktigt exakt vad du menade. Ja. Men så här...
Jag menar att jag vill ha fler också. Det är det jag håller med om.
Fler alltid. Nej, exakt. Vi har verkligen fler. Alltså, det är ju inte många ställen man kan förlita sig på. Men ändå så här, Slakthuset tycker jag håller en... Alltså, typ under sommaren och våren så var det väl utländska akter varje vecka. Liksom.
Ja, det
och
kanske varje helg.
Men det är också ganska nischat. Alltså, det är väldigt mycket fokus på... Eller det har varit väldigt mycket fokus på en viss... Även om det har varit brett, men det är ändå det är fokus melodisk house och techno.
Jo, det är det ju. Men sen är det ju alltid ett urbant golv som brukar vara smockat som man inte alls har koll på.
Ja. Precis.
Det är sant.
Men jag tänker så här innerstadsklubbar då. Ja. Då kanske det inte blir lika lätt.
Det är alltid liksom, det är samma gäng DJ som kör på alla ställen.
Jo, det är jävligt true.
Och det har varit kul med mer av en varierad bokningsakt liksom.
Jo. Men innan, okay, vilka DJ skulle du vilja se? Vad har du för favorit? Vem om du ska säga 3 DJs eller akter som skulle få dig att gå ut en kväll, vilka 3 skulle det vara? Bara så att jag så fattar vilket spann vi snackar
om. Jag ser tillbaka med sina listor. Det var länge sedan.
Ja, det var länge sedan. Jag vet, det var fett länge sedan. Men jag är nyfiken. Så här, vad får dig ut?
Någon som jag tycker har gjort riktigt bra spelningar. Jag var på Coachella nu i våras. Och då såg vi Fred igen. som gjorde en otrolig spelning. Och sen så har jag kollat på hans Boiler Room set på YouTube nu också.
Det där jävla Boiler Room setet
alltså. Ah.
Är det bra?
Ja, om man gillar det så är det ju svinbra.
Ah. Mm.
Ja, alltså, det är bra. Alltså, ah. han är ju också nu, alltså, han är ju den största stjärnan.
Ah, exakt, han är hetast av alla just nu.
Precis.
Så att han är väl en där för mig också. Liksom. Jag tycker att han kommer med någonting nytt till dansmusiken. Och det behövs, känner jag. Det har varit techhouse lite för länge nu. Och innan det så var det slap som var störst. Och jag tycker att det är alltid kul med någon som kommer in och förändrar det som är det hetaste. Så han tycker jag har varit jävligt grym. Någon annan som är grym är Dom Dolla, australienaren. Tycker jag också verkar riva av riktigt bra sätt. Och sen så en så här klassiker är Diplo, som jag tycker, jag har sett honom en gång nu också på Coachella, och han är ju rolig för att han preppar ju ingenting för sina sätt, så att du vet ju inte vad du får, även ifall det är på en festival. Och det är någonting ganska kul med att inte veta vad man får överhuvudtaget, och så brukar jag också ha som approach till mina spelningar, för att det blir en mycket roligare upplevelse. Men man förstår ju också varför festivalspelningar måste vara synkade,
ja, genom hela. Mm.
Men just klubbspelningar är ju det är då det blir coolt. Och sen så, vad heter han? Jamie XX också. Mm. Ligger där uppe.
En del har ju varit här av de där. Men det är ju liksom, det var inte
igår. Diplo har ju varit här några gånger.
Någon sån efterfest på Summerburst också. Ja. Alltså på Berns.
Mm.
Så här. Men visst, jag minns det som att det var nyligen, men det var väl inte nyligen.
Nej, men fan, jag spelade den kvällen. Mm. Nere i källaren på Berns. Right. Och han spelade där uppe.
Ja, jag var fan på den.
Du ser, ja. Våra vägar har korsats.
Där såg jag honom också, det har jag glömt bort.
Men Fredrik Henry har inte varit här, vad jag...
Han var på Way Out West som närmast.
Okej. Ja, men då har han ju varit här.
Ja. Ja, inte här, men här.
Det är ju Stockholmsveckan.
Ja, exakt. Han var inte här, men vi var där. Förutom vi då. Men...
Ja, det är faktiskt, ja, han kommer väl dyka upp i Stockholm snart. Frågan är bara så här, vem i skrivande stund eller talande stund håller på att kriga för den bokningen?
Exakt.
Ja. Men du själv också ju, alltså, men om man ska boka dig liksom till en klubb i Stockholm, då blir det ingen discreet spelning eller?
Vi kör lite. Jag har kört releasefester nu på sistone efter pandemin, och en privat tillställning under pandemin, så var en båtfest med 150 pers, och det var ett mycket att få ihop, men det var jävligt kul. Så att vi har kört lite sådana event tidigare och brukar synka dem med låtsläpp, och då bokar vi en kväll på en klubb och arrangerar musik och hela koncept för klubben den kvällen. Och då sist var på lägenheten nu för releasen av Home.
Mm.
Nu framöver så får vi se när nästa släpp blir, för att det blir liksom, det är som sagt en så här omrullning av hela release-schemat och allting, så att det tar nästan ett steg tillbaka för att satsa på den nya katalogen. Men då kommer vi nog också köra releasefester och sånt också.
Mm. Men om man är promoter och lyssnar på det här, så kan man alltid skicka ett DMs för att
exakt,
se vad som händer.
Exakt, det är det lättaste sättet.
Ah, ja.
Och någonting jag är väldigt sugen på att börja göra är lite mer sådana rave-gigs. Liksom. Sånt är alltid kul.
Ja, du sa att du känner Young Earth Sauce.
Ah.
Han har väl gjort exakt det?
Ja, ah, exakt. Han har kört lite rave-gigs. Vi har pratat lite om att försöka riva av ett back-to-back-set någon gång.
Ah,
det
har
varit jäkligt kul. Han är ju grym alltså. Mm. Vi ska ses på torsdag faktiskt.
All right, ja, vad coolt. Ja, precis. Ja, roligt.
Jävligt roligt.
Det ser vi fram emot.
Mm.
Back to back. Ja, fan.
Time flies
när man har roligt.
Jag gissar att det är Instagram som är din primary. Liksom.
Ja,
TikTok då.
Inte TikTok.
Ja, vi ska försöka bli bättre. Så follow på TikTok är alltid bra. Men exakt. Instagram är väl där jag är mest aktiv. Och då är det Who is Discreet.
Snyggt.
Som är handen.
Vi kommer att länka till din Instagram.
Exakt. Snyggt. Och vi finns på alla möjliga ställen också.
Vi finns på internet. Jag brukar säga att man kan googla Dansmusikpodden, så hittar man där vi finns.
Mm.
Man kan mejla. Men...
Och gå med i gruppen Dansmusikpodden efter festen.
Ja, det kan man göra.
Där kan man trivas.
Den är skoj.
Ja. Och pengar. Bring it
pengar,
on.
Bring it on. Ja. Vi behöver betala hyran. Den har blivit dyrare. Så exakt. Bli Patreon nu.
Ja. Ja, vad fan. Vi ses nästa vecka. Tack, August.
Tack så mycket.
Skitkul att du ville komma hit.
Jättekul att få vara här.
Exakt. För hade du några kommande släpp och sånt? Så?
Nej, inte nu.
Nej, men följa dig för...
Han har inte planerat.
Nej, så det kommer en ny version.
Men du slänger in din senaste singel i våran lilla Spotify-lista. Så snart är uppe i 300 följare. Tror jag,
vi drar vårt strå till stacken. Så
kanske plockar... Du kommer se i din Spotify for Artists. Alltså, åh, fan, 5 streams från dansk.
Jävligt organiskt dock. Det är jävligt hardcore.
Exakt.
Lyssna.
Kul. Ja, men skitkul igen. Yes. Vi ses och hörs nästa vecka.
Ciao, ciao. Hej.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.